Ja, som Mattias sa så heter jag Josefin Samuelsson och det känns väldigt roligt att få dela en stund tillsammans med er här den här förmiddagen. Jag är gift med Joel och vi har tillsammans en son som heter Matteo som är 7 år som är iväg nu på söndagsäventyret. Jag hade glädjen att igår få möta barnledarna och några till här i församlingen för att samtala om barn i behov av särskilt stöd. Och det var en stor glädje och jag kan bara uppmuntra er om att ni är väldigt rika som har de här barnledarna i församlingsgemenskapen här. Det var en stor förmån för mig att få möta den kärlek och värme som finns hos de ledarna när de talar om barnen som ni tillsammans har här i gemenskapen. Jag jobbar som pastor med ansvar för barn och unga i en församling i Landskrona. Jag har de sista åren gått en församlingsledarutbildning som Mattias berättade och även jobbat en del i skolans värld som lärare och fritidspedagog. Och det var under en period i skolan som jag lärde känna en 8-årig pojke som jag vill berätta för er om idag. Den här pojken fungerade på många sätt väldigt annorlunda än sina jämnåriga kompisar. Han hade sedan en lång tid tillbaka fått en diagnos inom autismspektrat. Och för honom så innebar det bland annat att han hade stora svårigheter att klara av de skoluppgifter som hans jämnåriga kompisar fixade utan några större problem. Han behövde mycket stöd och hjälp ifrån omgivningen. Jag bär med mig mycket fint ifrån mötet med den här pojken. Men det är en sak som särskilt har dröjt sig kvar hos mig. Och det är en fråga som han gång på gång ställde till oss vuxna i personalen. Det kunde vara när vi var på fritids, när vi var på väg till matsalen, ute på rast. Gång på gång ställde han samma fråga. Älskar du mig? Älskar du mig? Sa han till oss. Och det jag minns lika väl som den här pojkens fråga, det var reaktionerna hos den något besvärade omgivningen. För det här är ju ändå en ganska närgången fråga som vi i vanliga fall inte ställer till varandra i skolan eller kanske till kollegorna på arbetsplatsen. Och personalgruppen som hade hand om den här killen tog upp den här frågan i samtal med en expert på barn i behov med särskilt stöd. Och någon lyfte i det här samtalet att men den här frågan känns lite obekväm. Hur ska vi göra? Experten, hon rekommenderade oss att försöka hjälpa pojken och omformulera sin fråga. Att prata med honom om att det finns vissa ord som passar bättre i skolan och andra som man ska använda hemma med de som vi känner riktigt väl. Och jag kan mycket väl förstå poängen i det rådet, för det kan vara en hjälp att visa barnen på de oskrivna sociala normerna i samspelet. Men ändå så tänkte jag, här finns det en pojke som rakt ut ställer den fråga som så många av oss människor går och bär på under ytan. Är jag älskad? Är jag accepterad i det sammanhang som jag finns? Om jag vågar vara den jag är, blir jag mottagen av omgivningen? Blir jag mottagen hemma i min familj, på arbetsplatsen, i församlingen? Vi som ser oss som hyfsat socialt välfungerande vuxna, vi har ofta många andra sätt för att känna av om vi är omtyckta av omgivningen och för att försöka vinna omgivningens gillande. Och jag är inte säker på att våra sätt alltid är bättre än den här ärliga frågan från den 8-åriga pojken. I efterhand har jag tänkt, vad hade hänt om vi i personalgruppen istället för att ha stannat vid hur vi där och då kunde hjälpa den här pojken att hitta nya ord och liksom tysta det som var besvärande i stunden, istället hade låtit frågan utmana oss och fundera på lite på ett djupare plan. Hur kunde vi tillsammans skapa en miljö där den här pojken verkligen kände att han var älskad? Troligtvis skulle var och en av oss andra också känt oss mer hemma i en sån miljö. Ibland så ställs det frågor och höjs röster som kan vara obekväma för omgivningen, som det kan vara frestande att tysta. Men jag tror att sådana röster kan ibland ha något viktigt att säga oss om allas våra liv. Och det är inte sällan barn eller människor i särskilt utsatta situationer som ställer de viktiga frågorna. Nu vill jag ta er med till en av Bibelns berättelser om en dammig vägkant utanför staden Jeriko. Därifrån höjdes det rop från två män i stort behov av hjälp. Och de här rösterna, det var röster som omgivningen var besvärade av och ville tysta. Följ med mig till slutet av Matteus evangeliets 20:e kapitel. Jesus är på väg mot Jerusalem där han vet vad som väntar. Först kommer han att hyllas och tas emot som kung av en glad folkskara. Sen fortsätter hans väg mot lidandet och korset där han ska ge sitt liv för alla människor. Vi läser ifrån Matteus evangeliet det 20:e kapitlet och den 29:e versen. När de lämnade Jeriko följde mycket folk med honom. Där satt två blinda vid vägkanten. Och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: Herre, Davids son, förbarma dig över oss. Folket sa åt dem att hålla tyst. Men de ropade ännu högre: Herre, Davids son, förbarma dig över oss. Jesus stannade och kallade dem till sig och sa: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Herre, gör så att våra ögon öppnas. Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och de följde honom. Man kan tycka att det kan vara lite märkligt att Jesus ställer den här frågan. Vad vill ni att jag ska göra för er? Här sitter två blinda män. Såklart att de vill ha sin syn tillbaka. Ska de behöva påpeka det för Jesus? Är inte det uppenbart? Men kanske är det inte lika självklart vad det är männen ropar efter som det först kan verka. En av Storbritanniens ledande forskare på Nya testamentet, han beskriver de här männens liv som liv i utanförskap och tiggeri. De här männen satt vid vägkanten varje dag och hoppades, vädjade och ropade till omgivningen om pengar. Kanske fick de så mycket att de klarade sig den dagen och sen nästa och nästa. Och nästa. Det här var ett liv i utanförskap. De fick möta människors förakt, människors blickar. Och de var helt utlämnade till beroendet av andras goda vilja. Alla vet ju vad tiggare ropar efter. Det var pengar som var det vanliga, som var det behovet som oftast låg överst för dem. Och även om det här livet var ett liv som på många sätt de hade önskat sig därifrån, så var det här livet som de kände till. Det var det liv som var bekant för dem. Och jag behöver inte gå längre än till mig själv för att veta att det är i det invanda som jag känner mig mest trygg. I det vanliga, där jag vet spelreglerna, där jag vet vad som förväntas av mig. Och här kan vi människor vara olika, men jag tror ändå att många av oss, vi kan känna igen oss i det här att vi ber om, vi längtar efter och pratar om förändring. Men ibland när tillfället verkligen ges och det blir skarpt läge, då kan vi ändå känna oss tveksamma och rädda. Vågar vi förändringen? När de blinda männen ropar efter medlidande och förbarmande är det troligt, menar Tom Wright, den här forskaren i Nya testamentet, att de i första läget hoppades på att de skulle få pengar. De hade hört att den Jesus som kallades Davids son, han som många hade hoppats på skulle bli den nye kungen, att han kunde skicka pengar till dem med någon lärjunge. Där kungar finns, finns ju ofta resurser. Och när Jesus fanns i närheten kunde kanske de här männen få så pass mycket att de slapp tigga under en tid. Därför ropar de: Jesus, Davids son, förbarma dig över oss. Folket säger åt dem att hålla tyst, men de ropar ännu högre. Kanske kommer Jesus skicka någon när han går förbi med pengar till dem. Men då händer det oväntade. Jesus stannar och kallar dem till sig. De behöver resa sig från sina invanda platser och treva sig fram till honom. Folket tystnar. Alla blickar vänds mot Jesus och de två männen. Kommer han och ger dem någonting? Och då ställer Jesus frågan, som letar sig in under alla lager av svåra livserfarenheter, av inre skyddsmurar och de trängande behoven där och då i stunden. Vad vill ni att jag ska göra för er? Jesus frågar efter männens djupare längtan. Vad ville de egentligen? Kanske hade de aldrig fått den frågan innan. Det var ju så självklart, både för dem själva och omgivningen, vad som var deras plats i tillvaron. Men varför ställer Jesus den här frågan? Inte kunde han väl mena? Antydde han något annat? Tänk om de skulle våga be om det som de egentligen längtade efter och önskade på djupet. Men tänk om Jesus inte kunde, eller kanske inte ville. Tänk vad de då skulle få skämmas inför alla. Och kanske skulle de gå miste om pengarna också. Kanske dröjer det några sekunder innan svaret kommer. Den starka Jerikosolen lyser och tystnaden är kompakt. Men sen kan de två männen inte hålla tillbaka sin längtan. I mötet med Jesus så kommer deras djupare längtan fram. Herre, gör så våra ögon öppnas. Jesus fylls med medlidande. Han rör vid deras ögon och genast kan de se klart. Många engelska bibelöversättningar använder här orden "moved with compassion, Jesus touched their eyes". Och jag gillar på ett sätt de här orden mer, för när vi hör ordet medlidande är det lätt att associera till och tycka synd om. Och tycka synd om, det gör vi ofta på avstånd. Men här händer det någonting i Jesus innersta. Han berörs i hela sitt väsen av deras nöd. Och han engagerar sig med allting som han är i deras lidande. Jesus ger de här männen så mycket mer än de själva hade förväntat sig och de kunde föreställa sig. I Efesierbrevet 3 så uppmanar Paulus den församling som han skriver till att vara stadigt rotade i Kristus. Och sen från den 18 till 21 versen: så att ni tillsammans med alla heliga förmår fatta bredden, höjden, längden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Gud kan göra långt mer än vi kan begära eller ens tänka. Hos honom finns det en bredd, en höjd, en längd och ett djup att utforska. Och när Jesus möter de två blinda männen så frågar han efter deras djupare vilja och längtan. Och med det vill jag inte säga att Gud är ointresserad av våra akuta behov här och nu. Tvärtom är det ofta just i våra akuta behov som Gud kommer oss till mötes. Det var ju männens trängande behov där och då som fick dem att ropa efter Jesus. Och Nya testamentet är fullt av exempel på hur Jesus mättar akuta behov. Han mättar hungriga, han botar sjuka, han räddar ur nödsituationer. Men Jesus har mer att ge än hjälp för stunden. Och i mitt eget möte med den här texten, när jag har levt med den de närmsta veckorna, sista veckorna, så är det nog här det bränner till lite extra. För när de blinda männen har fått sina ögon öppnade i mötet med Jesus, så går de inte tillbaka till deras invanda plats vid vägkanten och fortsätter där, men med lite bättre syn. Utan de följer Jesus och låter honom ta ut riktningen för deras fortsättning. Vi kan inte exakt veta vad som hände med de här männen sen. Men om de fortsatte att gå den väg som Jesus gick, så berättar Matteus evangeliet att de fick följa med honom på vägen in mot Jerusalem. Där kommer Jesus ridande på en åsna som vi fick se här lite tidigare med barnen. Han hyllas av dem som känner igen honom som den kung som folket hade väntat på och längtat efter. Folket brer ut sina mantlar på vägen framför. De bryter kvistar som de viftar med. Och de ropar de välkända orden som både är ett hyllningsrop och ett rop på hjälp. Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Förhoppningen hos många är att nu kommer kungen, den nya kungen som man har väntat på, som ska befria folket från deras fiender. Och situationen där och då handlar om att folket lever under ockupation av romarna, under förtryck på olika sätt och inte i frihet. Nu kommer Jesus och många hoppas att nu kommer han att besegra fienderna där och då. Men Jesus, han kommer inte på en stridshäst. Han är inte på väg till en mänsklig tron eller för att samla sina arméer. Han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna, ett enkelt arbetsdjur, och hans väg går mot korset. Som en av mina söndagsskolkillar sa för några veckor sedan, han skulle få en mycket annorlunda krona. En krona av törne, inte en av guld. Jesus är verkligen den kung som folket hade väntat på, berättar Bibeln. Han kommer med räddning och befrielse för folket, men på ett annorlunda och mycket större sätt än vad de hade väntat sig. Han kom inte bara för att befria folket från det som var den trängande nöden där och då. Han kom för att genom sin död på korset och sin uppståndelse erbjuda räddning och ett framtidshopp för alla folk i alla tider. Han kom för att vrida rätt allt det som är galet i vår värld och i våra liv. Han kom för att med sitt ljus besegra allt mörker. Det kristna hoppet, det handlar om att vi en dag ska få se hur det som är trasigt i den här världen och i våra egna liv kommer bli helt i Guds händer. Och redan nu och här kan vi få en försmak av det när vi följer Jesus och lever i gemenskap med varandra. Folket ropade efter en kung. Jesus kom som den kungen, men på ett mycket större sätt än vad de hade kunnat ana. De blinda männen ropade efter hjälp och förbarmande. Jesus kom med den hjälpen, men på ett mycket större sätt och mer livsförvandlande sätt än vad de själva hade väntat sig. Under de sista minuterna så vill jag avsluta med att ställa några frågor kring vad kan den här texten väcka för utmaningar och tröst i våra liv här och nu. Och om du berörs av helt andra saker i texten än de som jag lyfter, då vill jag att du bär med dig det som texten väcker i ditt eget liv. Men en fråga som jag har ställt mig efter att ha levt med den här texten de sista veckorna, det är jag öppen för att låta Jesus visa mig något större än det som jag själv hoppas på, det som ligger närmast mig och fyller mina tankar? När jag vänder mig till Jesus med det som jag längtar efter just nu, vågar jag då vara öppen för att han kan visa mig något ännu större? Eller har jag på förhand bestämt mig för precis hur det ska bli om det ska bli bra? Är jag öppen för att låta Jesus locka fram en djupare längtan hos mig? Jag vet inte hur du har det, men jag kan i alla fall ibland ha svårt att släppa taget om vissa saker som jag längtar efter, önskar, vill ha. Vågar jag lita på att Gud älskar mig och vill ge mig det som jag på djupet längtar efter och behöver? Att släppa taget och vara öppen för förändring, det är ofta smärtsamt. För det innebär ett risktagande när vi får lämna någonting som vi är bekanta och invanda vid, som vi känner till, för att vara öppna och ledas vidare in i situationer som kanske är nya eller okända för oss. Man vet vad man har, men inte vad man får, säger vi ibland. Men vad hade hänt om de blinda männen hade tänkt så och levt efter det? Vad hade de inte gått miste om då? Som vi läste i Efesierbrevet 3 så kan Gud göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Det finns en bredd, en höjd, en längd och ett djup att utforska och upptäcka. Och jag tänker att när vi vågar dela med varandra i enkelhet det som finns under ytan i våra liv, då kan vi mer få lära känna Kristi kärlek och få upptäcka de här djupen hos Gud. Häromdagen så ställde jag, inspirerad av texten, frågan till min man. Vad längtar du efter egentligen? Vad längtar du efter på ett djupare plan? Och vi har känt varandra många år och i år har vi varit gifta i 10 år. Men det blev ett väldigt spännande samtal där det väcktes frågor som vi nu bär med oss. Finns det någon person i din närhet som du kan ställa samma fråga till? Eller kanske berätta för vad som rör sig under ytan i ditt liv? Är det någonting man kan dela i hemgruppen med vänner eller kanske med någon kristen ledare som man känner förtroende för? Det andra som jag lyfter fram i texten idag, det är att Jesus berörs av vår akuta nöd och bjuder in oss att följa honom. Jag upplever stor tröst i Jesus möte med de här två männen. För texten berättar om hur Jesus berörs i sitt innersta av deras lidande och engagerar sig med allt vad han är och allt vad han har. Jesus vill mer för de här männen än det som de själva i första läget ser som sitt behov. Om han hade slängt till dem några mynt, om han hade gett dem pengar, så hade de troligen tystnat för stunden och kanske till och med varit nöjda en tid. Men Jesus ville något mer. Han bjöd in dem till efterföljelse, till att följa honom själv. Om du finns här som kämpar med någonting som tynger dig, Bibeln berättar om en Gud som hör dina rop, som stannar, som kallar dig till sig och berör sig sitt innersta av din nöd. Han ser din situation och vill gå bredvid din sida, både genom detta och i fortsättningen. Jag är inte en av dem som säger att det finns en mening i allt lidande som vi möter. En del lidande kan verka så grymt och meningslöst. Men när det är sagt så är jag samtidigt genom min egen erfarenhet och andras erfarenhet övertygad om att ur det mörka, ur det svåra och till synes meningslösa i våra liv så kan Gud skapa en större skönhet och så mycket mer gott än det vi kan föreställa oss. Våra svagheter, misslyckanden, begränsningar och smärtor kan vara dörrar för Gud om vi väljer att släppa in honom. Till sist så kommer en utmaning som jag ser för våra församlingar i ett större perspektiv. Ser vi och hör vi de människor som kan hjälpa oss att upptäcka vad som är viktigast? Här vill jag återknyta till den 8-åriga pojken som jag berättade om i början. Han som ställde frågan om han var älskad. Pojkens fråga hade kunnat få leda oss till ett samtal om hur vi tillsammans kunde utveckla vår skolmiljö på ett genomgripande och djupare plan. Nu stannade vi vid att försöka hjälpa pojken att omformulera sin fråga och liksom fixa det som var obekvämt där och då i stunden. Folket kring Jesus reagerade på ett liknande sätt. De ville få tyst på de blinda männen, de obekväma ropen. Men Jesus, han stannade. Han tog deras rop på allvar. Han visste att de bar på en längtan som betydde någonting på riktigt. När Jesus gav männen deras syn så öppnades också ögonen på de som fanns runt omkring. För de fick se mer av vem Jesus är och vad han kan göra. Finns det röster i vår omgivning som vi känner oss besvärade av och som vi i vanliga fall brukar försöka tysta? Finns det barn eller vuxna i den här staden som på olika sätt frågar om de är älskade? Kanske är det just de personerna som kan hjälpa oss att upptäcka mer av vem Jesus är. Bönen om syn från Jerikos vägkant, det är inte en bön endast för några få människor i särskilda svårigheter. Utan det är en bön för var och en av oss som vill följa Jesus och i mötet med honom få upptäcka mer av vad det är vi djupast sett längtar efter. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Tack att du är här för att stanna vid oss den här förmiddagen. Jag tackar dig för att dina ögon ser. Dina ögon ser var och en av oss. Och du vet om både vad som rör sig längst upp i våra liv, det som är våra trängande behov, det som fyller våra tankar och våra sinnen just nu. Tack att du också ser det som rör sig på djupare plan i våra liv. Längtan, förhoppningar och det som vi bär, som vi kanske inte alltid delar med varandra eller vågar sätta ord på. Jag ber att du skulle locka fram hos oss det som finns på djupet i våra liv den här förmiddagen, Gud. Låt oss i mötet med dig få syn på både det som vi bär av längtan, men också få syn på de människor som finns i vår närhet, som kanske ställer de viktiga frågorna som vi ibland har så lätt att tysta. Tack Jesus för att du valde den svåra vägen mot korset, Herre. Tack för att du inte bara lyssnade på folkets rop och trädde upp på tronen där och då, utan du ville vinna en befrielse för oss på ett långt djupare plan.
Jesus, jag ärar dig för den du är. Amen.